i det sinnesståndet så gasar vi bara mer och mer, går längre och längre ner i det här sinnesståndet, state of mind som man brukar säga, längre från klarsikten som jag jobbar med så att säga då. Och då börjar givetvis bli ett relationsproblem. Ja, och vad händer då? Det kan lätt bli surdegar, och då är verkligen pågår det ännu mer tankar inom dig som gör att du åker ännu längre ner. Till slut så behöver du uppleva din omgivning som fientlig, du får mindre gjort, men du blir mer och mer ansträngd, energin går åt, du blir tröttare och tröttare för varendaste dag. Så svaret är inte att gasa mer, men det ser ut som att det är det, för det är så vi är vana att hantera livet, eftersom vi aldrig har fått till oss den här kunskapen om hur vi är designade, hur det själva verket funkar inom oss.
Du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson, och idag har jag med mig en gäst. Vi kommer prata om prestationer och hur kan du faktiskt få mer gjort genom att sluta gasa. Varmt välkommen Sonny Löv, coach, föreläsare, jobbar med grupputveckling, gammal tekniker i grunden. Och säljare, och nu jobbar du med det, grupputveckling och människors transformation i någon form. Varmt välkommen.
Tack, tack Daniel. Kul att vara med.
Ja, härligt att ha dig här. Och våran bakgrund, tänker jag, vi kom i kontakt via LinkedIn. Vi connectade för några år sedan, kommer jag ihåg. Och var väl inte så mycket mer än så. Sen så dök ditt namn upp när jag gjorde någon sökning eller liknande. Och så såg jag ju att du är coach och jobbar med de tre principerna som grund i ditt sätt när du hjälper människor och företag framåt.
Jajamensan, det stämmer det.
Ja. Och är du helt ny då till det här med de tre principerna, så kan jag rekommendera att lyssna på några av mina gamla tidigare avsnitt. Och vi kommer säkerligen komma in på det i det här avsnittet också, men kort sagt så handlar det om hur vår upplevelse skapas. Allt ifrån hur tanken dyker upp i medvetandet, vilket formar en form av verklighet för oss, och för att kunna uppleva allt det här så behöver vi ha liv. Kortfattat. Och det kan låta jätteflummigt och jätte så här banalt när du hör det. Första gången kanske.
Och vad man kan tillägga där också, det är också, ja, förutom det du sa, också börja förstå att våra känslor kommer ju aldrig därifrån vi tror och upplever att de kommer ifrån. Och det är också en av de två stora sakerna att förstå.
Verkligen. Att det inte kommer från händelsen utanför oss.
Ja, allt kommer inifrån ut. Mm. Och när vi tror att det är någonting annat, så det är det som manifesteras i det här ekorrhjulet. Ramar skiten ur oss människor.
Ja. Och din bakgrund, du har ju nämnt tidigare och jag nämnde det nu också, tekniker och jobbar som säljare och sådana saker. Vad är din bakgrund? Hur skulle du beskriva din historia och hur hamnar du där du är idag?
Ja, det kan man fråga sig. Jag har ingen aning om hur det blev.
Nej, det blev som det blev.
Det blev som det blev, ja, precis. Jag är en enkel grabb, född och uppvuxen under väldigt enkla förhållanden här i Göteborg. Mitt första minne i livet var när jag bodde i Olskroken. De husen finns inte kvar överhuvudtaget. Det var ett gammalt stenhus. Ett rum och kök. Vi sov alla i köket, gaspis och toaletten utan varken vatten eller värme fanns på gården. Det är mitt första minne i livet.
Oj. Hur gammal är du? Så här, det som det var någonting
från 18 år. Alltså.
Ja, 60 år. Ja. Ja.
Det är inte så länge sedan.
Nej,
exakt. Det har hänt en del saker i Sverige sedan dess.
Ja, verkligen. Verkligen. Men det finns fortfarande de som bor så också. Och ännu sämre såklart. Men, ja.
Ja, det är undan.
Så det var ett första minne.
Ja, det stämmer.
Ja.
Ja, sen så växte jag upp, och väldigt tidigt i livet så blev det intresse kring det här med teknik, och det började väldigt tidigt med elektronik och sen blev det data. Och så jag var med om ganska mycket i utvecklingen av elektronik och framförallt datorer så att säga. Och jag, när jag växte upp senare år, så blev jag sån här gymnasieingenjör i el-tele då. Kom in som tekniker i databranschen hette det på den tiden, och sen så blev jag säljare inom IT-branschen och hade massvis med framgångsrika år under 90-talet. Skapade familj, 3 döttrar, konståkningsfamilj, bor i Floda här utanför Göteborg. Men sen så i slutet där på sommaren 99 så råkade vi, jag och familjen, ut för stora traumatiska saker i vårt liv. Jag vet inte hur talas om Floda-pyromanen.
Nej, det ringer ingen stark klocka, men jag har hört din story tidigare där.
50 hushålls liv som var i fara dygnet runt i nästan 1,5 år. Så varje kväll när jag skulle gå och lägga mig så visste jag inte om jag själv, mina 3 små flickor eller min fru skulle vakna nästa dag i nästan 1,5 år.
Det är stressig miljö.
Ja, det kan jag lugnt säga. Jag fick uppleva ett mentalt lidande på sån storlek så jag trodde inte att det fanns att få uppleva överhuvudtaget här i Sverige. När det var som värst kunde jag sitta i ett vardagsrum och hela vardagsrummet bara försvann framför ögonen på mig. Jag höll ut nästan hela vägen till en månad innan gärningsmannen åkte fast. Då, så kollapsade jag och ramlade ihop handlös på storrumsgolvet och kunde inte ta hand om mig själv. Men sen under min rehabilitering därpå så det lidandet jag var med om, det skakade om mig så fullständigt så att jag fick en annan syn på livet. Och sen dess då, nu i 20 år, så har jag sökt mig vägen till en hållbar välmående och lycka i livet. Mm. Och så att då det har inneburit att jag nu mer än 10 år så har jobbat med människor och delat med mig av den här kunskapen. Och i korthet vad jag håller på med när jag jobbar med individer, det är helt enkelt jag hjälper människor att själv inom sig installera en ledstjärna i livet, i självledarskapet. Sen djuplyssnar jag på människor och sen så väver jag in den här kunskapen om hur livet fungerar som vi pratade om innan, där 3 principles. Som är helt enkelt uttryck kan man säga att det är byggstenarna, självaste fundamentet för människans hela livskvalitet.
Mm. Det är väldigt bra formulerat skulle jag säga. Just att vi, när vi har det som grund så ja, vi förstår hur det funkar. Och kvaliteten blir ju verkligen annorlunda.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja. Så,
det var ett väldigt milt uttryck, som jag lovade säga.
Ja, precis. Ja. för att inte chocka lyssnare. Nej, så.
Man får inte säga här i Sverige, det går ju inte.
Nej, precis. Nej, men på vilket sätt, alltså hur kom du i kontakt med de 3 principerna då? För jag menar, jag gissar att, var det någonting du kom i kontakt med direkt efter, eller är det, när skedde det?
Det skedde för typ 5-6 år sedan, och det var via internet. Och bara kom i kontakt med kunskapen där och såg liksom väldigt nyfiken. Här är ju vilka intressanta resultat de här människorna som håller på med detta får med de människorna som sitter och lyssnar på dem. Det var jätteintressant, det liknade liksom lite grann så som det skedde när jag jobbade med människor, tyckte jag då. Och så höll jag lite det i bakgrunden, bara så här, tänkte inte så mycket mer på det. Men så småningom en dag så föll på lätten ner, så insåg jag, men shit, det här är ju stort. Och då började jag liksom fokusera på detta. Och det tog ett tag för min egen del innan jag började se sanningen så att säga i den här kunskapen. Alltså, det handlar om att känna det i kroppen liksom. För det handlar om att ha ett öppet sinne för en insiktsfull kunskap detta. Och faktum var att när det trillade ner hos mig, det var när jag bara plötsligt befann mig på mitt kontor en sommardag, bara på toaletten, och så plötsligt bara så tittade jag mig själv i ögonen i spegeln. Och så sa jag högt och tydligt till mig själv: Sonny, du förstår inte allt. Sonny, du vet inte allt. Och sen när jag åkte hem efter det, wow, vad jag kände det i kroppen. gud vad det börjar släppa i kroppen alltså. Och då följer insikterna in, alltså försvaret från det här nya så att säga börjar släppa upp så att säga, som hade hållit det här utanför va. För det är ju en ny kunskap så att säga, en kunskap som jag inte hade sedan tidigare, så att det finns mycket oro och rädsla att släppa in ny kunskap, i synnerhet om man går vägen själv och inte har någon som hjälper mig på vägen så att säga. Ja. Så att, men där började det hända saker och alltså, en av de sakerna som skedde därefteråt som var väldigt intressant tyckte jag, det var att ungefär ett kvartal senare så bara plötsligt blev jag medveten om vad hänt med min mage? Den fungerar ju lika bra som när jag var riktigt, riktigt ung igen. Det är rätt stor grej det. Att magen är så avslappnad så att den börjar fungera som när man var riktigt ung.
Jämfört med du har innan, precis innan gissade du att du hade mer orolig mage och så.
Ja, ja. Säljarmage så som de flesta i livet.
Med. Säljarmage, vad är det? Är det en stor kula på magen eller är det en bubblande mage?
Jag jobbar ju som säljare i IT-industrin framförallt och en 20 år och så kunde jag inte dricka kaffe.
Magsår och etc.
Ja, inte magsår, men jag märkte liksom att magen blev kass efter ett antal timmar som jag kunde härleda till slut att det var kaffet. Det tog ett tag innan jag förstod det. Så där är ett exempel på vad en stressad mage gör till slut. Va? Och den gör ju så otroligt mycket mer. Så att magen börjar jobba på ett naturligt avslappnat sätt. Det håller en ganska mycket sjukdomar och problem borta om man säger så. Det är inte samma immun, men det är bra om den börjar jobba som det är tänkt.
Precis, som hela vårt system som ska göra.
Ja, precis.
Och där tänker jag att stressen i sig gissar då vart försvann när du då väl fick de här insikterna och du började liksom se kopplingarna på ett helt annat sätt då gissar jag. Att det blev effekten av det.
Ja, alltså, all stress försvinner ju inte. Det är inte att börja se och börja förstå den här kunskapen och det här leder inte per automatik till att man lever ett stressfritt liv som på en räkmacka ungefär. Så funkar det. Livet är som livet är. Det är som en taktsport. Det bara händer. Men vad som sker det är ju att det behövs så väldigt mycket mer påfrestningar i ens liv. För att jag efter det blev stressad. Det är som en slags krockkudde till stress. Eller, det är svårt att hitta. På engelskan säger man resilient. Att man blir
resiliens.
Resiliensen börjar expandera inom mig. Va?
Motståndskraften kan man väl
säga. Ja, det är väl det närmaste vi kan hitta på svenska. Vi har tyvärr inget bra översättning. Säger vi resilient, så de flesta förstår inte ens vad det är. Men om du tänker, det är ungefär som en bimetall. En bimetall är ju inbyggd resilient. Om du tar tag i den och vrider bimetallen och så släpper du den, då per automatik själv så återgår den till sitt ursprungliga stadium. Mm-hmm. Så kroppen är ju också fysisk resilient. Att om du skulle skurit dig en vecka senare ser du inte ens att du hade skurit dig längre. Kroppen går tillbaka till normala tillstånd igen. Det är byggt resilient. Samma sak är det med vårt stora sinne. Our mind, som engelskan har så mycket bättre uttryck för då. Det är också byggt resilient. Så att den resiliensen, förmågan att återgå till klarsikten, till lugnet. Där vi är i kontakt med vår klokhet, vår vishet. Där vi är mera kreativa, där relationer börjar flöda. För vi är mer förstående, empatiska, medkännande där. Det är vad som skedde och sker när den här kunskapen börjar trilla in, så att säga. Och det gör skillnad då i trenden på ditt liv. Och det är trenden att den börjar gå uppåt i ditt liv. Det är det som är viktiga, inte vad som sker en enskild dag eller vecka.
Och det där med kroppen, när vi skär oss, tänker jag att det är många som kan känna igen sig i det. Det jag också tänker är just om man tittar då på sinnet eller mind, våra mentala hälsa, kan vi ju också se hur vi kan komma tillbaka. Vi förlorar någon, så sörjer vi, men vi kan fortsätta leva. Fortfarande kommer vi sakna människorna som vi saknar. Men vi kan hitta tillbaka och vi kan fortsätta leva till exempel. Och må bra. Vi kan vara kära och vi kan bli nykära med andra. Vi kan bli nykära med den vi är kära i redan också. Så att vi hittar liksom en reset. Att vi återkopplar eller liksom återställer oss även där. Mm. Men många har svårt att se det i det direkt skulle jag nog säga. För att man tänker så, ja, men man är, vi tänker att någon är utbränd, så orkar ju inte sinnet med, orkar inte knappt tänka på någonting, utan vill bara sova, vara trött och så vidare. Men det är ju, den behöver ju återhämtning för att kunna be resilient igen, eller återkomma till sitt ursprungsläge, eller vad man ska säga.
Ja, och faktum är att det är mycket missförstånd också kring det här med typ om vi pratar om depression eller om vi pratar utbrändhet. Eller om vi tar depression istället då. Där är det ju väldigt mycket missförstånd. För att vi får ju en upplevelse av en deprimerad människa som är en människa som är väldigt icke-aktiv, om man säger så. Ja. Jag skulle kunna använda ordet slö, så att säga. Så då får man ju ett intryck av att det är otroligt lugnt i dess sinnesvärld. Den är ju så icke-aktiv, den är deprimerad tillstånd så att säga. Men i själva verket så är det precis raka motsatsen i sinnet, i the mind så att säga. Det pågår en otrolig hastighet som är det som gör att du är deprimerad. Du har fortfarande inte släppt på gasen. Så att det håller sån hastighet så att du uppvisar ett beteende som kan kallas för att du är deprimerad. Men så fort den hastigheten släpper och klarsikten börjar komma tillbaka, så är det ingen som ser att du är deprimerad längre. För det är du inte.
Nej, och det där är också väldigt tydligt just med... För det är ju... utifrån våra tankar som vi har i stunden som skapar känslan som vi har i stunden. Och när någon är deprimerad så är det ju lätt att tänka att jag är deprimerad och så är det från startpunkt och så hela tiden, men det stämmer ju inte heller. Vi är ju deprimerade i stunden när vi har deprimerade tankar eller när vi liksom sitter och ältar eller något liknande. Och jag kommer ihåg, jag coachade en som påstår som sa, ja, han hade fått någon diagnos i det fallet också, just att han var deprimerad. Och så satt vi och pratade lite och så skrattade han och sådär. Och var väldigt lättsam och liksom energisk så. Och så sa jag så här, och så sa han, ja, men jag är ju deprimerad. Nej, men nu är du inte deprimerad, sa jag. Han bara, vadå? Ja, du sitter och skrattar. Du är inte deprimerad nu. Nej, just det. Nej, men när vi började våra samtal, då var du kanske deprimerad just då. Nu är du inte. Och du kanske är deprimerad om en stund igen. Att beroende på vad vi tänker i stunden så är vi i det läget. Vi saknar ju den vi, när vi väl tänker på den personen. När vi inte tänker på den personen så saknar vi inte den. Fast det kan kännas som om vi saknar personen hela tiden. Mm. Så att och det är viktigt att ha i åtanke, för det är en stor skillnad.
Så
det är en jättestor skillnad, men kan vara svårt att se att det är en skillnad, men det är det. Och ska jag ju tillägga också, så här, du som lyssnar och tänker, du kanske har svårt att greppa det här. Det kommer inte räcka med att du går och ställer framför spegeln och säger ditt namn och repeterar det som du sa, att du vet inte allt och så vidare. Det kan funka, men det är inte en garanti. Så, och vad har det här inneburit för dig då när du jobbar med folk, de här insikterna? För jag menar, du pratar ju mycket och jobbar mycket med team och prestationer och individer och prestationsångest gissningsvis och krav och sådana saker. Vad är din syn på det nu?
Ja, alltså det är ju väldigt mycket chefer, ledare, entreprenörer som kommer till mig. Och prestation är ju ganska ofta det handlar om, så att säga. Och bara för att ge ett exempel, jag hade det kom till mig en man i rätt så ung ändå, så att säga, men han hade en historik av att prestera oerhört mycket i livet, och han var så van vid att prestera oerhört mycket. Och för tillfället så läste han till läkare och så byggde han företag samtidigt. Bara det liksom.
Ja, bra. Och det var nog inte så här 70-30% utan det var förmodligen 100-100 eller något liknande då på båda.
Någonting sånt där, ja. Och ja, anledningen till att han kom till mig, det var för att han hade på de senaste åren så hade han börjat uppleva liksom att det var inte riktigt likadant att prestera som tidigare i livet. Och det funkade inte likadant och inte lika lätt. Och efter när tiden gick framåt så märkte han bara liksom att han tryckte mer och mer på gasen. Men han fick inte den utväxlingen som han var van vid. Det blev inte mera gjort. Och han började också uppleva att omgivningen, det var lite fientligt sådär började han uppleva. Han såg inte riktigt samma glädje och avslappning hos människor i hans närhet och så vidare. Så enkelt skulle man kunna uttrycka som att han började uppleva livet lite mörkare så att säga. Och det var i det här tillfället som han kom till mig då. Och i det här fallet så gick det extremt fort. Det är så fort kanske det inte alltid går, men han kom till mig och jag delade med mig av det jag gör till människor om den här kunskapen. Och redan efter det tredje mötet så bara såg han igenom alltihopa. Och sen började han inte komma tillbaka och han började prestera precis som han har gjort tidigare i liv när han var yngre. Och det går alldeles utmärkt för honom också. Mm. Så att, ja, det var ett exempel på värdet av att börja förstå verkligen hur det funkar inom oss. Tekniskt uttryck skulle man kunna säga att det handlar om att börja förstå människans operativsystem. Tekniker gillar ju sådana uttryck.
Ja, och gammal ja, IT-tekniker också. och så han I någon form så slutade han gasa men fick mer gjort. Så vad gasa tidigare? Alltså vad skillnaden då skulle du säga för honom?
Ja men det är att precis som du var inne på där att vi är ju så vana vid att vi ska lösa saker genom att få gjort saker. Vi är doerland som det heter så att säga. Och vi har ju fått märka av och få bekräftat att det funkar liksom att gasa. Att helt enkelt mera tankar per sekund, mer fokus, mer fokusering liksom, kan man också uttrycka det som. Men jag brukar prata i form av tankar per sekund. Så när jag jobbar med den här kunskapen med människor så pratar jag inte om innehållet i tankarna. Utan tankar per sekund, ungefär som varvtalet på en motor ungefär. Va? Och, så att när man gasar så ökar man varvtalet inom sig helt enkelt. Det är det jag försöker visa på med det. Och när vi presterar så är det som att vi trycker på gasen. Okej, och då får vi mer gjort. Och det har vi alla fått uppleva att det funkar. Problemet är att vi ser inte att plötsligt när vi trycker plattan i ännu mera. Någonstans där så börjar det inte bli mer gjort när vi ökar på hastigheten. Utan det börjar istället komma, ja, det börjar komma dubbelarbeten. Det börjar göra misstag, kvaliteten sjunker. Och då blir vi stressade av att vi inte får gjort det vi ska få gjort. Vad händer då? Per automatik, helt oskyldigt inom oss. Så känns det som att enda svaret självklart. Alltså det är ingen intellektuell dialog inom oss. Utan det är bara per automatik trycker då när det inte blir mer gjort på gasen ännu mera. Då varvar vi upp, då börjar vi komma igång ett otroligt övertänkande inom oss. Det övertänkande gör som att vi åker ner mot stressens värld istället. Och i stressens värld, vad händer där? Jo, då blir vi mer kritiska, vi blir mer dömande, tålamodet försvinner. Och så ska vi försöka börja hantera relationer i ett sånt sinnestillstånd. Lycka till, brukar jag säga. Det brukar inte gå så bra.
Så vi blir inte bara dömande, vi blir också
dömande. Ja, ungefär. Och precis, men vi är heller inte i kontakt med vår klokhet där vi blir guidade och insikter och kan se nya lösningar som plötsligt inte har sett tidigare och så vidare. Och så att i det sinnesstillståndet så gasar vi bara mer och mer, går längre och längre ner i det här sinnesstillståndet, state of mind som man brukar säga, längre från klarsikten som jag jobbar med så att säga då. Och då börjar givetvis bli relationsproblem. Ja, och vad händer då? Det kan lätt bli surdegar. Och då är verkligen pågår det ännu mer tankar inom dig som gör att du åker ännu längre ner. Till slut så behöver du uppleva din omgivning som fientlig. Du får mindre gjort, men du blir mer och mer ansträngd. Energin går åt, du blir tröttare och tröttare för varendaste dag. Så svaret är inte att gasa mer, men det ser ut som att det är det. För det är så vi är van vid att hantera livet. Eftersom vi aldrig har fått till oss den här kunskapen om hur vi är designade. Hur det själva verket funkar inom oss.
Det som dyker upp som en metafor eller liknelse, kan med en liknelse, det är väl egentligen att man sitter och kör i en bil och så... på trean, eller säg tvåan, växel två. Och du tror att du bara har två växlar i bilen. Och vi räknar inte med backen. Och gasar, och så börjar varvtalet gå upp. Och så tänker jag, nu verkar det som att den inte har mer att ge. Men jag provar att gasa mer, så den varvar bara ur ännu mera. Och när vi då väl får insikten och förståelsen hur en bil funkar i det fallet. Aha! Finns det en till växel? Jag kan växla upp, så kommer jag komma fram snabbare. Jag kommer kunna åka fortare. Men jag behöver inte gasa och högt varvtal. Utan jag kommer komma fram med lätthet på ett helt annat sätt.
Ja, det var en bra liknelse där. Och jag skulle till och med, den tankar som kom till mig när du sa den, var att vi kör den här bilen utan att ens veta att det finns någon växel mer. Så här, ingen växel överhuvudtaget. Så vi bara gas och broms och liksom så plötsligt som i det fallet.
Som en spårvagn i Göteborg.
Alltså det är elektriskt, men tänk dig en vanlig motor, liksom, vanlig bil. Och så vet du inte ens om att det finns växlar. Och det som hände med den här klienten då som jag pratade om nyss, det var ju det att han plötsligt, när jag pratade med honom i tredje mötet, så såg han plötsligt växellådan. Och då började han liksom kunna prestera klart större värden med mindre ansträngning i livet.
Ja. Jag tänker så här, en annan liknelse med det, jag vet, jag fastnade i det med växellåda. En automatväxel, en bil med en automatväxel har ju drive, och den sköter ju allt växlande själv. Så det är som när man har en insikt och förstår, så är man i drive-läge. Den växlar per automatik upp eller ner. Men vet man inte hur den funkar, så lägger man i manuell i den automat, och så lägger man i ettan, och så tror man att det är allt, och så kör man.
Och det är den illusionen vi, så att säga, växer in i väldigt liten ålder, så att säga.
Ja. Oskyldigt. Från vår omgivning. Så hur förklarar du det här för, hur delar du med dig en förståelse om växellådan då? Hjälper dem att se att det finns en växellåda med fler växlar i det fallet?
Wow, det var en intressant fråga, därför att varenda möte, och jag har ju haft liksom många, många tusentals timmars möte med människor, varenda en är unik. Så jag har ingen liksom...
Så om du skulle förklara här nu då, i vårt samtal, som är då
utmaningen är att vi har ganska så kort tid på oss. Så att, men i grund och botten, om man ska ta det, så handlar det om att dela med sig av det som du först berörde och som jag sen fortsatte beröra. Helt enkelt, grunden är att börja förstå hur det funkar inom oss. Med andra ord, att börja förstå att vi lever i en tanke genererad perceptuell upplevelse av livet i varenda stund, sekund. Så det du upplever, det är dina tankar som pågår. Med andra ord, det är inte som jag upplevde. En större del av hela mitt liv så upplevde jag att jag gick omkring som upplevde livet som genom en kamera. Och så fanns det två öronen, var ju då två mikrofoner, och så tre sinnen till då, så att säga. Och så i realtid upplevde jag livet. Jag såg livet väldigt, väldigt enkelt så. Men grejen är att det funkar ju inte så. Utan det är som en projektor. En projektor, man ska liksom se det som en metafor då, att en projektor inom oss. Filmen i projektorn är våra egna tankar som pågår. Så att dina tankar, och sen projiceras den här projektorn ut på medvetandets duk. Och sen sitter du som en biografsalong och tittar tittar på din upplevelse på duken där framme. Och då får du uppleva någonting som redan har skapats innan du upplever det. Så det är inte realtid, men det är otroligt nära i realtid givetvis. Men det gör otrolig skillnad att börja förstå detta. För då inser man liksom att shit, allt kommer inifrån ut. Och aldrig så som vi fått uppleva hela livet, att det kommer utifrån in. Och på det så är det så också då värdefullt att börja förstå också varifrån kommer med andra ord våra känslor. Var kommer min stress ifrån? Var kommer min ångest ifrån? Av alla typer av känslor. Var kommer den ifrån? För den kommer nämligen aldrig därifrån vi tror och fått uppleva att den med självklarhet kommer ifrån. Vi lever nämligen i känslan av våra tankar. Jag ska ge ett exempel på det här, gå till det här missförståndet, illusionen om det här som vi går in i. Om du tänker dig det lilla barnet som har sin lilla snuttefilt, blir av med snuttefilten, får tillbaka snuttefilten. Där går barnet in i upplevelsen av att dess inre känslotrygghet kommer ifrån snuttefilten. Och det vet både du och jag att ett tygstycke kan inte innehålla känslor. Men upplevelsen är väldigt övertygad om att den gör det. Sen får det lilla barnet uppleva den ena saken utanför sig som hela tiden där känslorna kommer från. Vad mamma sa, pappa sa, växer upp så det är pengar, det är framtid, det är betyder, det är det ena med det andra, relationer, bla 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 bla. Och till slut så är vi inne i det berömda ekorrhjulet som kramar skiten ur oss. Därför att vi vill hela tiden, vad vill vi människor göra? Jo, vi vill må bra. Och vi hittar vårt må bra, vårt välmående, med andra ord, där vi tror att den finns, det är ju där ute. Så ett exempel, då skaffar vi oss den där sportbilen till slut. Åh, vad jag mår bra, nu har jag hittat min lycka. Och i flera veckor. Sen var det ju inte så mycket mer. Ja, men jag får skaffa en större sportbil då. Och så håller vi på så här ett ekorrhjul som är en olösbar ekvation. Därför att vårt välmående, vår lycka, våra känslor kring de här sakerna kommer ju aldrig därifrån vi letar. Det är ju hela tiden inifrån ut. Det är rätt intressant att börja förstå detta.
Och det gäller allt. Och det är ju det som jag tror för många kan säga, ja men det fattar jag är med på den. Och när jag hör det så hör man ofta, okej, intellektuellt ja. Men det brukar ofta dyka upp, ja, fast den här situationen var ja, speciell. Men det här gäller ju alla.
Ja, det finns ingen undantag, självklart inte. Men det kan verkligen ibland upplevas som att det finns det. Jag har varit där själv så många gånger. Oj, oj, oj. För den här illusionen är så otroligt stark. Alltså, hör bara på ordet illusion. Ett annat exempel på illusion som höll mänskligheten i ett visst beteende under lång, lång tid. Det var ju om vi går tillbaka i tiden. Jorden var ju platt. Man vågade knappt ta skeppet speciellt långt ut på havet, för de var rädda för att trilla ut över kanten ju. Och det var ju också bara ett missförstånd, en illusion. Det är precis samma sak med detta. Men som sagt var, när man intellektet behöver ju ha sin kontroll, behöver förstå. Och det kan ibland ta ett tag innan man ser. Men där har jag en fördel, för att jag själv är tekniker, så seeing is believing är det som har hjälpt i mitt liv då. Det gör det också att jag kan prata så att säga, tekniken, ingenjörens språk. Vi är ett ingenjörssamhälle i Sverige. Så jag kan använda det språket och jag har finslipat detta under så många år så att jag kan väldigt, väldigt snabbt nå människor till att börja se detta själv. När jag jobbar med grupper av människor, det räcker bara med en förmiddag så börjar det hända saker i grupperna. Helt fantastiskt och det är så värmande.
För det är ju det som spelplanen är densamma i någon form, men spelreglerna ändras när man förstår. Jag vet inte, jaha, jag behöver inte agera på det här, jag behöver inte göra så, jag kan göra så här istället. det är samma spelplan, livets spelplan eller livets spel är detsamma fortfarande, fast vår upplevelse av det blir helt annorlunda.
Yes, yes.
Och det är det som är så viktigt, och det är därför jag har den här podden bland annat, och just sprida det här och ha dig som gäst i det här fallet också då, att prata om det för olika perspektiv, och hjälpa folk som lyssnar som i någon form kanske inte har sett det här och förstå på det sättet att när det väl sker så är det ju makalöst, och jag vet ju själv hur jag tänkte när jag började, för jag började ju i januari 2019 här, började förstå det här lite grann, tog ett tag innan det trillade ner ordentligt, men då är det så här, ja men vad fan är jag ska förstå? Vad då för jävla insikt? typ så här, ja men vadå? Jag vet inte så jävla märk, vi har tankar, men vad fan, ja det är väl med på, men sen då? Och det är väl det jag tror kan vara lite utmanande att höra, tror jag, för många som när vi pratar så, wow, det är så fantastiskt. Ja, men vadå? Mm. Det är inte så förtant. Vadå? Liksom. Men, och sen så tror jag också att det finns en rädsla, ja, flera rädslor såklart, att släppa sin gamla vaneföreställning. Men kanske också en rädsla av att tro att vi ska gå runt och bara vara känslokalla i någon form. Så här, ja, men jag vet att det är bara tankar som gör att jag är kär. Typ. Men vad är din syn på det? Hur upplever du skillnaden där när du väl förstår hur din upplevelse skapas? Att den är skapad av dina tankar som skapar känsla i din kropp, på ditt medvetande. När du är med om fina saker. Jag menar, folk kan ju tänka sig, ja men jag förstår, det är jättebra om jag fattar det här när det är liksom stressigt och jag inte behöver stressa upp mig etc. Men på den positiva sidan då, när du är med i positiva situationer och upplevelsen där är positiv, hur har den förstärkts på något sätt?
Ja, det kan jag ju lugnt säga. Det kan jag lugnt säga. Och sen har det att göra med hur mycket man fördjupar sig i detta, alltså hur mycket grundad man blir. Så i mitt fall så har det ju skett en djupare grundning för varje år så att säga. Och en av de sakerna som ur ett prestationssynvinkel som sker i förlängningen, det är ju att vi går vägen och börjar närma oss att börja få uppleva flow i livet. Och flow, det finns lite missförstånd kring det här med flow också. Det finns allt ifrån att det börjar gå så väldigt lätt för mig i mitt presterande, i mitt arbete så att säga. Och en del kan tycka att det är flow, och ja, det kan anses vara flow, men det finns en djupare nivå av flow som jag brukar i så fall kalla för äkta flow. Och äkta flow har jag fått uppleva någon gång emellanåt i mitt arbete så att säga. Och då var det faktiskt i form av att jag tittade i backspegeln. Och så började jag fundera på väldigt vad lätt allting har gått på de senaste dagarna. Kanske var det till och med någon vecka liknande. Och sen så började jag komma ihåg liksom, men hur kom det sig att det där som jag inte ens hade lagt någon fokus på, inte ens tänkt på. Hur kom det sig att det plötsligt inträffade när jag som bäst behövde det? Och det där som skedde då vid rätt tillfälle, som jag heller inte så vitt jag vet hade någon tanke på att det skulle ske. Hur kunde det ske så rätt? Så det var många sådana här saker som jag liksom i mitt intellekt inte riktigt kunde greppa och förstå, som var en del av det äkta flytet, äkta flow. Det är rätt spännande.
Verkligen, för mig blir låter också så här, synkronicitet, ja, i någon, ja, form. Att saker och ting händer, och det är väl någonting jag själv tror mer och mer på också, när liksom, att saker och ting händer just för att det finns en mening bakom det. det finns en synkronicitet liksom. Slumpen brukar en del kalla det. Och en del bara, it's luck. Luck, that is when preparation meets opportunity.
Ja, precis.
Något sånt. Ja, och det kanske är väl, och preparation kanske är mera, om inte det handlar om att vara förberedd, så kanske det handlar mer om att vara öppen. Mm.
Och jag har fått uppleva synkronistiska händelser i sån omfattning i mitt liv så att jag till slut på lite äldre dag nu då, så att säga, blev jag till slut tillräckligt ödmjuk för att börja släppa upp för att det finns faktiskt så mycket mer än vad jag kan greppa och förstå. Och det finns väldigt mycket exempel på synkronistiska händelser. Och jag har varit med om allt ifrån sånt som är lätt att förklara till svårt att förklara och till och med sånt som inte går att förklara.
Mm. Sonny, du vet inte allt, eller du förstår inte allt. Det var vad du sa till dig själv i spegeln där. Och där är väl tydligt. Just. Och det gäller oss alla.
Jag har riktigt häftiga synkronistiska upplevelser och historier alltså, som är... Ja. Folk tappar hakan när de hör om dem. Mm. Jag vet inte om vi har tid att prata om någon sådan just nu.
Ja absolut. Vad är det som folk får tappa hakan?
Ja, det är en av de större så att säga. Och det var 1989 så var med ett singelgäng. Ungkarsgäng hette det på den tiden. Så var det en av kompisarna som sa, ska ni hänga med på en nyårsafton här i Göteborg i april. April? Hamnade på en av de äldsta thailändska krogarna i Göteborg. Och det var det två vackra flickor från Thailand då, som skulle dansa fingerdansen. De hade då juvelkronor och sidenkläder och guldnaglar och så vidare. Och så krånglade stereon för dem. Och vad hände? Jo, riddaren, tekniken, Sonny Redin. Och voilà, det var hon, min fru. Vi har varit gifta nu över 30 år. Och så skulle jag då åka hälsa på henne kort därefter, någon vecka senare tror jag det var, där hon bodde då. Hon bodde då i de nordöstra distrikten i Göteborg, närmare bestämt i Hammarkullen. Hammarkullen består av ett antal olika områden. Ett av områdena heter Gropens gård. Jag åkte upp och fick punktering, kom för sent. Och när jag började närma mig då så kom jag ihåg det att när jag var 6 år och 7 år, de 2 åren jag första året i skolan, då bodde vi i Hammarkullen, Gropens gård. Alldeles nybyggt, fantastiskt område. Och många av områdena där i Hammarkullen var inte ens färdigbyggda. Och så när jag stiger in första gården och letar på de uppgångarna så upptäcker jag liksom att det är inte här, det är på andra gården. Så kommer jag ihåg det, nej men herregud, det är ju samma gård som jag bodde när jag var 6 år och 7 år. Så jag började leta mig bort och till ena ingången efter den andra och till slut så stannade jag utanför henne och så upptäckte jag liksom att men det är ju samma ingång som jag bodde i när jag var 6 och 7 år. Vem driver med mig, tänkte jag. Så började jag titta på brevlådorna och jag kommer ihåg att högst upp sista brevlådan, där bodde jag. Så kom jag ena brevlådan efter den andra och det slutade med att jag hamnade i samma lägenhet.
Ja, det var ju bara det var bara att säga, eller hur?
Oj!
Ja. Ja. Härligt.
Men jag har ännu häftigare berättelser.
Ja, shoot.
Ja, det blir för mycket. Nu är det här nu. Ja. Vi går vidare. Ja.
Och jag kan tänka så här, för när du berättar det där så får du mig att tänka på tillfälligheter i mitt liv liksom, när kan saker ha hänt som man i stunden, oftast i stunden så tänker man ju inte, kanske du gjorde ju det efter ett tag när du såg samma lägenhet, vad fan, att i efterhand när vi kan titta på det så är det så små tillfälligheter som gör en skillnad. Det finns ju någon film som heter Sliding Door eller något sånt där med Gwyneth Paltrow när hon missar en tunnelbana, tror jag. Och så får man följa två spår. Ena att hon missar och vad som händer i livet, och en när hon faktiskt hinner med tunnelbanan. Intressant film. Så om du skulle ge en reflektion eller någonting, ett sista budskap till dem som lyssnar runt prestation, vad skulle det vara?
Du är tillräcklig. Du har alltid varit tillräcklig. Allt annat är bara ett missförstånd.
Vill du komma i kontakt med Sonny så hittar du kontaktuppgifter till honom på sonnylof.se. Och han heter då alltså Sonny Löv med två Ö och ett F. Och du hittar honom även på LinkedIn, Instagram och Facebook. Och självklart kommer du hitta även kontaktuppgifterna i beskrivningen på det här avsnittet. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes, är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel@humanchange.se. Ha det fantastiskt.